I det här avsnittet kommer vi att prata om hudhälsa, skönhet, åldrande och normer. Och avsnittet presenteras av Ako. I'm a mess. Don't know how I got here but I'm blessed. Välkomna! Hur är läget?
Det är kanon. Tack. Det är toppen. Det är suveränt.
Vilket spännande avsnitt vi har framför oss.
Ändå.
Ja, men verkligen. Superspännande.
Mm. Också att det är typ det nya... Förlåt att jag avbröt, men det är typ nya ålderstecknet. Att man på riktigt tycker att det är så jävla spännande att få prata hud och hy.
Jag vet.
Mm. Säg något.
Men hörni, påsken ligger ju framför oss. Har ni några speciella planer till påsken?
Mm. Jag ska jobba med mitt hemliga lilla projekt och det kommer inte jag säga mer om. Det är det mest influensiga jag någonsin har sagt. Men,
Stay tuned! Stay tuned! Du har lärt dig hur man ska göra det nu.
Mm. Precis.
Jag har just
precis.
Varit på ett så spännande möte. Kan inte berätta någonting ännu. Men vadå, ska du göra det här på påsken?
Ja, jag passar på för jag har inte mitt älskade barn utan hon är med sin far och åker skidor på påsken. Så då passar jag på att stänga in mig och försöka få lite bra saker gjorda.
Ja.
Det är min plan. Mm. Istället för att åka ner och hänga med min familj, övriga familj som kommer vara i Turkov.
Men det blir ingen påskmat eller inte ens ett ägg?
Alltså vi får se, det kanske är så att jag tappar i karaktär och helt plötsligt rullar över till någon som också befinner sig hemma vid. Men som det ser ut nu så är liksom planen att påsksmåsk, jag ska göra annat.
Mm. Ja. Jag kommer vara ganska nära dig.
Jag kommer Tobbe, det.
Det är till mig du får rulla då, om det inte ligger is hela vägen till bryggan, för då kommer vi ju inte fram.
Nej, det var jobbigt.
Men planen är skärgårdspåsk.
Ja,
gud vad härligt.
Det känns också som en så perfekt hem för det när man bara sett hur ni har inrett skärgårdshuset.
Men det är så mys och så kan man lägga ut så här fälla på stolar utomhus. Alltså duka upp som om det vore sommar vid boden på bryggan. Bara det att man sitter där med dunjacka på något riktigt, en riktigt varm fäll. Så det är min plan.
Så mysigt.
Ja, jag hade ju jättegärna kommit till och hjälpt er med isbrytaren. Men om ni nu ska ta er dit. Men jag har faktiskt lite andra planer för påsk i år.
Vad ska du göra?
Jag ska åka till Tokyo.
Oh,
nej men
wow.
Gud, det är då du drar till Tokyo med Betty.
Ja. Mm.
Alltså det är så mäktigt.
Så här, jag kommer dra på påskafton, vilket också är Kjells födelsedag. kanske inte superschysst, men jag frågar.
Eller tvärtom.
2:10.
Din present till honom är ensamtid.
Ja, ensamtid med två barn.
Ensamtid från dig.
En sån tid från mig. Ja, gudarna ska veta att det kan behövas. Nej. Nej. Ja. Det är så märkligt det där med förhållanden att man både kan ha det jättebra och jättedåligt samtidigt. Mm. Och att det väldigt går så här upp och ner timme för timme. Men jag skulle ändå säga att vi har det ganska bra nu.
Ja.
Men det som är planerat då är att på påskafton så... Och det här vet, alltså när vi spelar in det här så vet inte Betty om det här ännu.
Nej.
Men jag har bestämt mig för att jag ska ge henne en tidig 12-årspresent.
Mm.
Gud vad roligt.
Det är nämligen så att efter allt har varit så jävla sorgligt med min kusin och han har liksom pratat om de här resorna som man kanske inte kommer hinna göra, så kände jag bara jag måste göra någonting nu, bara få uppleva någonting, för att känna att okej, men jag leva. Alltså jag har möjligheten att göra det, då ska jag göra det. Jag har den ekonomiska förutsättningen att göra det, då ska jag göra det. Och jag har ju också varit väldigt mycket att jag vill liksom inte göra en lång flight om det inte är till typ Tokyo. Kanske, alltså jag skulle vilja uppleva Sydamerika innan jag dör, vilket jag hoppas är väldigt, om väldigt lång tid. Men just Tokyo så kändes det som att det är... Och där har liksom Kjell inte heller varit så peppad på att åka. Och man vill inte åka dit på småbarn. Det är ju hål i huvudet.
Men alltså, gud vad Betty kommer ju tycka att det är det mäktigaste. Vilket minne det kommer vara för er.
Ja,
Precis, så nu har vi, jag har bokat, så vi kommer att bo på Cerulean Tower i Shibuya. På executive floor, så man vet att man kommer på liksom våning 34 minst.
Wow, mm. Är ni nära Shibuya Crossing då, eller var någonstans?
Ja,
i?
Mm. Det är alltså 2 minuters promenad till Shibuya Crossing. Och det kommer att vara galet, det kommer vara, ja. Det är också så här, för de är väl relativt kristna i Japan ändå, de som inte är, ja, vad har de annars för religion?
Är de inte buddhistiska?
Mm. Ja, jag vet. Någonting sånt. Och det kommer vara sakura. Så vi kommer få se körsbärsblomning.
Ah, nej, men
och förhoppningsvis sakura blizzard. Ah. Så det ser jag fram emot som fan. Och också typ att man maxar den här isen. För det kanske blir sista gången Tokyo för mig. Vi får se. Who knows?
Mm. Jo, men då ska jag bara säga, jag som har så kvicka fingrar här, att 69% av japaner praktiserar Shinto, 66,7% är buddhister och 1,5% är kristna. Så att jag skulle inte säga att merparten är kristna. Det var lite av en understatement.
Det här är så sjukt, för att de enda japanerna som jag liksom har känt privat har varit kristna.
Ja, men sådär är jag också. Sådär är jag också, exakt. Så fort man har liksom fler än en person i sin egen närhet som är på ett visst sätt, man bara, så är det nog för den nationaliteten, skulle jag säga. Det är typiskt dem.
Ja, verkligen. Men så det ska bli härligt. Men jag tänker typ att nu vi ska börja snacka lite om temat för avsnittet.
Ja.
Och det är ju som sagt lite skönhet och hälsa och normer och sånt där. Och framförallt kopplat till huden. Precis. Som du sa, Tove, att det finns ju någonting i att man lägger så pass mycket tid och intresse i det här att man tycker att det är roligt. Men också så här utifrån hur vi... Ja, men, man blir ju väldigt påverkad av sin omgivning. Och jag tror också att huden är något man aldrig tänker på när man är 20, 25, exakt, kanske upp till 30.
Tyvärr.
Om man inte har problem med akne eller hudsjukdomar och sådär, så är ju liksom det inte top of mind direkt.
Nej, men det, man tar det så himla för givet. Alltså, det gör man ju för sig med sin kropp också. Innan vad du än äter kommer stay there forever innanför hudlagret. men huden är ju verkligen en sån grej. För mig åtminstone. Men det känns som att det är för de flesta av oss. Återigen, lex Japan. Att man tar det för givet så länge man inte har några större problem med det liksom. Och sen när man blir äldre och man så tydligt kan se så här skillnaden, att så här, gud, nu syns det verkligen på min hud hur jag mår på ett helt annat sätt än det gjorde liksom förr, då är det som att man blir helt fokuserad på ett nytt sätt, man blir väldigt intresserad.
Ja, eller om man liksom heller aldrig haft problem och så helt plötsligt bara såhär, nej men okej, nu är det här ett resultat av mitt inre mående, precis som du säger. Som för mig när jag var liksom i ett uppbrott från mitt ex och jag hade sån otrolig inre stress, och så helt plötsligt åker jag på rosacea och haft såhär felfri hy hela mitt liv och bara såhär, det här är jag inte van vid, hur gör jag med det här?
Ja, men precis, jag tänker att vi ska komma till det också, de sjukdomarna som vi har haft och hur vi har hanterat dem. Men det är ju jag kan också säga såhär, sen i kanske höstas, vintras, så har jag också sett skillnad i spegeln när man tittar och bara, gud vad snabbt det går nu. Men just också för att jag kanske inte riktigt tar hand om helheten.
Nej.
Och då hjälper kanske inte alltid att man liksom slabbar på en kräm, utan man måste tänka mer holistiskt.
Ja,
se till att man sover allt det där. Men vi kommer till det. Jag tänker att vi först ska börja med att gradera och poängsätta då. Hur mår våra huder just nu? Sofie, vill du börja?
Alltså nu har jag mens, och det som har hänt är att jag märker hormonellt, alltså det har jag aldrig gjort tidigare heller. Jag har haft tur innan bara. Men nu är det liksom, ja, vi spelar ju in med video. Så ni kan ju se här, men liksom hormonell akne som kommer liksom i samband med det. Men annars så känner jag liksom den här tiden på året när man ändå inte har utsatts för mycket sol, att det passar min hy bra. För att jag har väldigt lätt... Alltså solen, den bara dras till mig. Så att jag...
Eller är det du som dras till solen?
Så kan det också vara. Men så att jag skulle lägga det på en sjua. på en 10-skala.
Mm. Ja, det är ju bra.
Mm. Och också för att jag har jobbat ett år, ska tilläggas. Jag gick in och tittade faktiskt inför det här avsnittet att det var precis ett år sedan som jag gick till en hudläkare med min rosacea. Mm. För att verkligen ta tag i det. Så att det har varit ett år av att verkligen vara på en strikt rutin. Mm. Och det har styrt upp saker och ting. Så att därav sjuan.
Jag skulle nog också säga att jag är någonstans en lite klenare mellan tjock sjua. Där någonstans. Alltså, men då ska också sägas att jag vet inte om jag tycker att jag någonsin är över en 7 plussa ännu. Så att jag brukar röra mig någonstans mellan 6 och 7.
Fast då är det ju jättebra, för då är du typ på din egentligen 10. Det blir ju din skala.
Ja, precis.
Eller du
tänker
typ upp till 10 är att du ska få en sån hud som är egentligen omöjlig att uppnå, som man ser på Instagram, tills man inser att de har lagt på ett sånt där filter. Ja,
just precis, det. Precis. Nej, men det tänker jag nog inte. Då tänker jag på de av mina vänner som jag tycker har så här, du vet, riktigt så bara bebislen, porfri, jämn hy. Alltså jag tänker inte så mycket på linjer, om det inte är liksom såna här grova rynkor som jag har några stycken nu och sånt. Men mer det där liksom lite släta, jämna, porfria, det tycker jag är en 10. Men dit kommer jag nog aldrig nå, för jag har liksom, jag har porer, det bara är så.
Alltså, du har ju mindre porer än vad jag har, tror jag. Alltså du är väldigt glowig, slät hud, skulle jag säga.
Nej, men det är bara när jag har rätt produkter och den funkar bra med smink på, så att säga.
Ja.
Men alldeles nacken, då är det ändå, porer finnes.
Ja. Det är liksom som en sån här superlyxig skinnhandske som är så här fransk exklusiv, liksom nappaläder som man bara vill smeka.
Ja, I wish.
Bra liknelse.
Ja. Vad skulle du säga att du är?
Jag skulle säga att jag tror att jag går in i en ägglossning snart, och då brukar folk säga så här, men gud, vad har du gjort? Du har sånt jävla glow. Allt är ägglossning. Då är det som att min hud bara, halloj, kom och knulla mig.
Ja.
Men det är väldigt sällan, ja, alltså att man får någon slags glow där. Det är också en orgasm som vi har pratat om tidigare, som gör väldigt stor skillnad
på hudlysten.
Mitt absolut bästa liksom skyddsknipp innan man ska gå ut, dra en liten runk bara, så kommer man få ett glow som heter du.
Ja, ja. Vi vet vad du är innan Ellegalan, helt enkelt. Eller vill du bjuda hem Kjell hit på förfesten?
Det där tar jag hand om själv bara. Jag har någon sån här liten apparat som heter Twitch, som ser ut som en sån här mus som man använder till datorn.
Och just den,
det är 0-100 på kanske 5 sekunder. För mig.
Ja, så,
ja,
det löser du själv.
Det behöver ta inte så lång tid heller. Men nej, men i övrigt så har jag ju... Jag har problem, liksom. Jag har haft problem länge. Och om vi börjar med det... För mig började det när jag var tonåring, så fick jag ju jätteproblem med akne. I ansiktet. Och framförallt backne, som gjorde ganska ont. Och då kom jag ihåg att jag fick gå till så här medicinskt solarium när man ska sola 20 sekunder. Och någon gång gick jag dit och tog 2 minuter istället. Och var en kräfte i en vecka. Det är ju liksom rakt av farligt att göra det.
Ja, ja.
Och sen fick jag en antibiotika som hette Erumax, som man skulle äta över längre tid. Och den blev jag ju sjuk av, för den slog ut alla mina vita blodkroppar. Så trodde de att jag hade leukemi när jag väl kom in. Så jag låg inlagd i typ 2 veckor och fick göra sån här... lumbalpunktion, vad heter det? Man testar spinalvätska och grejer för att se.
Titta inte på mig, jag har ingen aning.
Ja, märkligt i alla fall. Så jag är så inskriven i typ FASS, som en av de få i världen som har fått en sån allergisk reaktion mot Erumax, som då är antibiotika, som sagt. Men det gick liksom över när jag kom upp i vuxen ålder, eller kanske senare tonåren, så det var väldigt hormonellt för mig bara. Men sen för mig händer det ju, och det kan vi komma in på sen. Jag tänker att ni kan ta er grejer och vi kan snacka lite om din rosacea, Sofie. För att mina 2 andra hudsjukdomar har väldigt mycket hängt ihop, nämligen.
Ja, okej. Alltså jag förstod ju inte vad som hände när man går då ifrån att aldrig ha behövt oroa sig för sin hy till att det liksom var fläckigt, prickigt, runt på kinderna. Alltså det var verkligen en tydlig före- och efterbild. Det hade varit en väldigt bra före- och efterbild. Ja. Men då förstod liksom att det här har att göra med liksom hur kroppen mår. Mm. Ja. Och sen så har jag väl på något sätt så här sminkat över. Det har kommit och gått. Och ja, men inte brytt mig allt för mycket. Tills jag för precis ett år sedan bara så här, nej men nu får jag ta tag i det här. Det är ju det jag säger till alla andra. Att man ska gå till en expert om man har ett problem. Varför gör jag inte det med min hud då bara? Och så gick jag dit och de konstaterade att ja, mycket riktigt, det är rosacea. Och då behöver vi göra den här strategin. Och det var verkligen liksom ett punkt och pricka protokoll liksom, att så här, dag ett, dag två, dag tre och jobba liksom mycket med, väldigt mycket med fukt och väldigt mycket med samma rengöring, samma mask en gång i veckan. Och sakta men säkert så blev det liksom verkligen bara bättre och bättre under hela sommaren. Mm. Och nu som sagt har det gått ett år och nu känner jag inte alls att jag behöver använda de produkterna på det schemat längre, utan att hyn verkligen har återhämtat sig och inte alls är lika känslig längre. Men däremot så tänker jag väldigt mycket på det här med, liksom, med sol, stress, kaffe, alkohol, alla de här grejerna som ändå utlöser en effekt som inte är positiv. Och att jag ser jag en sån
tar
effekt.
En klunk kaffe.
Ja, nej, men precis, att det är så enkelt och man bara så här, ja, självklart har det med det att göra. Ja, så där är jag nu.
Ja, men för jag kommer ihåg när jag var i Kina när jag var 13. Det var ju också när jag hade problem med lite akne och sånt där. Och så blev vi väglurade på någon slags trip till kinesiska muren. Ja. Och då i det bakar de alltid ihop någon så här lurendrejeri med att man ska testa så här kinesisk medicin. Men det sjukaste av allt var att de kinesiska då, vad kallas det för när man är den typen av läkare? Det finns något begrepp för det.
Ja, just det.
Men som tar en titt på mig, morsan, farsan, brorsan och säger så här, du har problem med det, du har problem med det, du har problem med det, du har problem med det. Och det var så här spot on, sånt som de kunde se bara på huden.
Oh.
Som var... Oh. För mig då så satt det jättemycket runt, liksom, ja, men, som jag fortfarande har nu idag, runt munnen. Och då så säger de att så här, okay, du har problem med matsmältning och du har problem med magen. Och det sätter sig alltid på det här stället typ. Och de kunde typ utan att ens liksom veta säga att ja, men pappa, han har diabetes och han har den här och den här grejen. Och det är liksom så här märkligt att det stämde. Och sen köper man ju på sig på jättedyra mediciner. Och de funkar ju såklart inte. För att det är ju en massa andra grejer man behöver lysa istället. Men häftigt ändå att, det går att se så lätt. Liksom.
Ja, verkligen.
Men du då, Tove, har du haft någon så här hudsjukdom?
Nej, egentligen inte. Mer att jag hade ju också lite problem med acne. Men jag vet inte om jag kallar det egentligen. För jag hade ju aldrig... Alltså, acne är ju akne på ryggen helt enkelt. Men jag hade ju aldrig riktigt liksom acne. Jag hade ju mer som att det var så här... Vad ska man säga? Som skorvigt liksom. Att det var massa små jox liksom. Jag hade ju inga stora blobber liksom. Utan det var bara att det var... Ja, vad ska man säga... Alltså, för att ni vad menar, att det är liksom bara som att det är en massa små finnar liksom. Nej, men exakt. Men och det provade jag ju liksom allt möjligt för tetralysal, allt vad det heter. Men sen fick jag ju då Roaccutan för detta när jag var och då var jag ju då var jag ganska gammal. Vad var jag då?
Det är väldigt...
Jag var 27 tror jag.
Oj. Men den är ju så jäkla stark.
28, nej, 28 kanske. Ja, men precis. Den är ju stark. Men jag var väldigt motiverad. Men det funkade ju hur bra som helst. Det försvann ju direkt. Och jag blev inte på... Alltså, det är lätt att det sliter på levern. Att man får dåliga levervärden. Så man måste hela tiden göra check-ups om man går på sådana starka mediciner. Men det, min kropp hanterade det. Så att det försvann faktiskt.
Men det är väl typ rent A-vitamin i princip...
Ingen aning. Jag vill bara säga att det är magic pills. Ja, vet inte vad det var, men det var jättebra.
Ja, men för som mig. Sagt, de ska man vara försiktig med, men det är ju häftigt för dig då om det finns de där ute som är i den åldern också som fortfarande har de problemen som du har, att man, för du har inte fått tillbaka det efter det.
Nej, det har jag inte fått.
Nej. Ja, men jag då, jag har haft sen Sam föddes faktiskt. Det dyker upp då, precis efter förlossningen med Sam så fick jag peroral dermatit. Mm. Och först trodde jag det var då jag började experimentera med lite mer aktiv hudvård. Men sen inser jag ju att det garanterat var hormonellt. Mm. För jag har ju haft långa perioder när man har kört så här nollmetoden, där man inte använder någon aktiv hudvård överhuvudtaget. Och det försvinner liksom inte och det blir alltid värre i hormonella, alltså i någon slags hormonell... Ja. Cirkulella fas, eller vad man ska säga. Tillstånd, ja. Och också enligt min cykel så märker jag hur det påverkar. Som nu när jag har ägglossning, mycket bättre. Då är det som att det bara liksom... Och sen är runt mensen där, eller precis före, då är det som knallrygg utslag. Och där har man ju liksom bara försökt att hantera. Jag har testat alla de behandlingarna som finns som inte är antibiotika. Mm. För att jag just blev allergisk mot antibiotika när jag gjorde det mot acne förra gången. Så jag vill liksom inte ta det.
Nej, jag förstår det.
Då har jag hellre utslagen runt munnen. Och nu har jag lyckats att hamna på en nivå där jag kan hantera det utan att det gör ont eller klia eller sådär. Så vissa får ju så att det blir jättestora prickar. Det kan jag ha ibland om jag har liksom misskött mig. Jag har också misskött kosten framför allt lite grann. Men det... drog igång då och det kommer jag nog kanske behöva hantera ända tills jag går i menopaus så att säga. Det känns som en sån grej som kanske försvinner då. Och den andra grejen som dök upp då var hormonell pigmentering. Vilket är jättekonstigt, för att när jag fick Betty då när jag var 27 så hade jag egentligen inga problem med pigmentering. Alltså så här melaninmustaschen som dyker upp så att man, det ser ut som att man har en mustasch. Och också upp i pannen jättemycket som går ner, stora fläckar.
Ja, du fick sen, det.
Ja, när jag fick Sam det. Jag hade inte det, ingenting. Och då var jag ändå höggravid med Betty under sommaren. Hon föddes i september. Och när Sam föddes, då hade jag ju knappt varit i solen. Jag orkade ju inte ligga i solen när jag var höggravid när han kom i juli.
Nej.
Så att, därför vet jag ju att det inte var så här solutlyst. Pigmentering, för det kan ju hända om man inte skyddar sig ordentligt i solen, kan man få pigmentering av solen. Men är den hormonell då, melasman eller vad man ska säga, då spelar det inte så mycket roll vad man gör, och det får man ju ofta då med graviditet eller om man tar p-piller. Och då dykte också upp så här, jag har någon fläck under ögat precis, så att om jag inte sminka över den så går alltid folk fram och är så här, du har lite mascara där, och så ska de pilla den. Och så börjar de skämmas, för jag bara nej, det är alltså en sån pigmentfläck på det. Och en över ögat också på samma sida, och de gör samma sak med den, och jag bara nej, det är en pigmentfläck, jag kan inte få bort den. Och jag bryr mig inte jättemycket om det, men jag märker att folk tycker att det är pinsamt. Och jag menar,
det är som att försöka pilla bort ett hårstrå från någons ansikte och sen sitter det fast i ett skäggstrå. Kvinnor framförallt.
Ja, gud, jag kommer ihåg när jag satt i kyrkan bredvid min kompis Truls i höstas. Och han har ett sånt jävla långt nästrå som sticker ut, rakt ut. Och solen kommer in bakom honom. Så jag bara ser dig.
Nej, det går inte.
I solljuset, och jag sitter och tänker, ska jag göra något? Så väntar vi då på att brudparet ska kliva in i kyrkan, och jag bara, jag gör det bara. Så vänder jag mig och bara, förlåt, får jag bara dra ett nästrå? Han bara, absolut. Och så fick jag det. Ah!
Det var bra.
Alltså, satisfying. So satisfying. Men... om man åker på den här pigmenteringsgrejen så finns det ju liksom lösningar för det. Och det här jag tänker också att vi ska komma in på Akos nya serie. Precis. Eller nya, vissa produkter kom i höstas och sen så vissa produkter lanserades nu i februari. Nej, men det som faktiskt funkar då över tid är ju oavsett om du kanske har en hyperpigmentering från solen eller om du har melasma från hormoner typ, så finns det produkter som liksom tar hand om pigmenteringen och som bryter ner den här, den här melaninet som liksom fastnar i huden och är kvar där. Nu är inte jag en hudläkare eller liknande, men jag tror att det är ungefär det som hände. Att liksom, kroppen kan inte bryta ner melaninet och så blir det en liten mustasch.
Mm.
Och då är det så att den här produktserien då, och det här är liksom i samarbete med AKO, som de har lanserat, heter AKO Pigment.
Mm.
Och det är då en power trio som man använder för att skydda, motverka och reducera hyperpigmentering.
Mm.
Och det är ju liksom den heliga trion då. Först har vi då AKO Pigment Prevent. Det är en solskyddsfaktor med 50, SPF 50 som skyddar mot solen. Sen har den också förhöjt skydd mot UV-strålning. Och niacinamid och någonting som heter tetrapeptid 21. Och det kan hjälpa då mot rynkor och elasticitet och kollagenproduktion då. Så en hud som mår bra kommer också vara en hud som kanske inte bildar lika mycket pigment som man kanske inte vill ha på överläppen till exempel för mig. För att i pannan så här, det bryr jag mig inte så mycket om när det sitter i pannan, för att där har jag ofta lugg eller så. Men just på överläppen så kan man ju känna att, ja, om jag inte skjuter det där med produkter som tar bort det, då ser det ju ut som att jag har en liten sån här spansk mustasch.
Men det ska ju sägas också att det här, alltså för både dagkrämen och nattkrämen här i pigmentserien, de innehåller ju det här niacinamid såklart, därför att det ämnet jämnar ju ut hudtonen över hela ansiktet. Så att även vi som inte har lugg och därmed inte något sätt att kamouflera eventuella solfläckar eller pigmenteringar, vi har väldigt hjälp, så att säga, av såna här typer av produkter.
Mm.
Och det är ju väldigt vanligt i vår ålder. Det är ju ingen slump liksom, att det är, man har valt att göra en sån här serie för kvinnor som oss. Det är ju för att det är nu det händer. Det är nu vi får pröjsa för livet vi har levt fram tills nu. Ah.
Mm. Vad är det? Precis. Och jag tänker jag ska testa det här på dekolletaget. Har ni gjort det?
Nej,
ja,
nej.
För där har jag liksom mitt dilemma för att jag var ung och dum. och solade utan SPF.
Precis. Och där tror jag också, det var någon som sa till mig som jobbar med hud, som sa att egentligen går typ ansiktshuden i stort sett hela vägen ner till dekolletaget. Så det är därför det också är väldigt vanligt att man kanske tar hand om ansiktet och smörjer det väldigt mycket. Man smörjer ner på halsen.
Och sen
men
glömde
man smörjer jag inte dekolletaget, så då får man ju liksom kanske pigmentförändringar och lite liksom att det blir lite rynkigt av solexponering och sådär.
Ja, precis.
Men nästa kräm då i den här serien, AKO Pigment, är då Reduce Night Cream. Och den har också ett enzym som heter papain som ökar cellomsättningen. Och gör då att, alltså den exfolierar varsamt. Och då också avlägsna överdriven pigmentering liksom i överhuden. Och sen så finns det något som heter saccharidisomerat. Gud, nu blir det väl liksom på en nördnivå här. Men det är också en ingrediens som är jättebra om man har överproduktion av melanin. Mm. Och sen då som sagt, som Tove sa, niacinamid 5% lite mer då än dagkrämen. Och sen vitamin C och E. Vitamin C skitbra också i den här kombinationen för bort pigment. Ja, jag har doktorerat typ i just den grejen.
Ja.
Vilka...
ja.
Och så då är vitaminet som både används som konservator inom hudindustrin, men också en antioxidant som skyddar mot fria radikaler. De här produkterna innehåller också hyaluronsyra som plumpar huden. Och sen finns det en booster. Mm. Och den heter AKO Bright Booster. Och där har du 10% niacinamid. Och tetrapeptid 30 och 2% PHA. Och PHA är ju en
syra.
En syra som har väldigt stora molekyler, vilket gör att den tränger inte för djupt ner. Så är man känslig mot syror så kan den vara väldigt skonsam och mild.
Den boosten är ju ett serum, ska man säga. Så man använder den som ett serum liksom, dag och kväll.
Precis, så det är viktigt också att man lägger på den kanske 10 minuter innan man tar på någon av de andra krämerna. Så att man låter det sjunka in ordentligt innan man lägger på nästa lager, så att säga. Så det kan vi verkligen rekommendera. Det är en så här, jag tycker det är en väldigt härlig konsistens i produkterna. De har en
Men de är väldigt lena. Alltså dagkrämen den är inte för fet liksom. Och det kan man ju uppskatta i en dagkräm överlag. Det är ju ofta så att nattkrämer är fetare av uppenbara skäl. Men jag tycker att den är väldigt skön. För att den går ganska snabbt in i huden. Den känns liksom len och lätt absorberad på något vis. Och sen ser de ju parfymerade. Så det ska man ju vara medveten om man är känslig för det. Liksom. Men de doftar, jag vill säga... Det finns någonting i Akos produkter alltså som är lite barndom för mig. Liksom. Det doftar så här mystryckt. Mamma på stranden tryckt. Liksom.
Ja. Men också väldigt så här fräscht. Vet det är du, ren. Så här, en clean parfym.
Ja, precis. Blommigt, det är ren doft.
Ja. Ja. Inte så här tung ros. Liksom.
Jag vet inte om ni upplevde, men liksom, den med SPF, alltså dagkrämen. Jag försöker alltid använda någon... Alltså, foundation eller kräm måste innehålla SPF. Och därför blev jag så glad att den har 50. Men jag upplevde liksom ett skimmer när jag drog på den också. Den kändes liksom så där...
Det hade jag på alls.
Den fick liksom en lite lyster också.
Ja, vad roligt, men för att jag tänker mer att det var för mig att det var att, för att jag gillar inte när man ser för vad ska man säga när krämer känns kladdiga.
Typ.
Nej. Utan jag gillar inte när de känns för kladdigt, alltså det känns för kladdigt liksom. Alltså när det känns som det sitter kvar och så liksom ser man kladdigt ut typ. Utan det jag tycker är härligt med den här är att jag tycker att man får liksom en ganska matt finish. Men det kanske är olika på olika hudkvaliteter. Jag gillade att det kändes så där lite matt, för då är det också så enkelt att liksom, ja men du vet, om man vill sminka sig, när man vill sminka sig, alltså man ser liksom det är en yta som är lätt att jobba med och man ser inte oljig ut liksom.
Nej. Och också väldigt vanligt när man har SPF i hudkrämer är att de lämnar någon som kallas för white cast, så att man ser liksom väldigt, ja men det blir ju liksom som en hinne som lägger sig ovanpå. Ja. Det här gör inte den. Men som sagt, man ska låta...
Men man måste smörja extra.
I och med att det är SPF och sånt där i, så ska man liksom låta det sjunka in ordentligt innan man tar på smink och sånt, så att det inte korvar sig. Och sen också...
Men det är ju framförallt boosten vill jag säga som alltså, man ska låta sjunka in ordentligt när man sätter på dagkrämen. För då kan det verkligen, om man har lite bråttom där, så kan det bli sådana här pillereffekter. Att pillra, säger man va? Att det pillrar sig. Ja. Men där kan jag säga att en smidig rutin kan vara, som jag har gjort, är att man, efter jag har rengjort hyden, som det numera heter... Huden, att jag sätter på den där boosten och sen borstar tänderna, fixar håret, så att man gör liksom andra grejer emellan, så det blir en liten rutin i sig, och sen brukar det vara ganska lagom att köra på nästa.
Ja, verkligen. Så vi kan varmt rekommendera er att testa den här serien om ni har problem med pigmentering. Det är alltså Ako Pigment Prevent, och de här produkterna finns på alla apotek, så då vet ni också att det är liksom som med Ako alltid, noggrant utvalda ingredienser och ordentligt testet. Och så är jag också det, jag vet inte exakt, jag har inte läst liksom ingredienslisten på en djupare nivå, men jag trodde väldigt länge att jag var känslig mot parfym i produkter. Men jag har insett att det framförallt är eteriska oljor i produkter. Så just parfymen triggar inte min... Men det kan vara olika för alla just med parfymerade produkter, så att ni vet det. Men jag tänker att vi ska gå vidare lite då också och prata om bara åldrande och hur vi känner kring det här.
Absolut, får jag säga en sista sak bara om produktserien? Att bara som en sammanfattning, att det kan vara bra att veta då, jag vet inte om vi sa det tydligt, men annars tycker jag i alla fall att det är skönt att veta att alltså det som gör det som en helhet är ju att vi har, alltså, den jobbar preventivt på dagen, de här krämerna. Och sen så jobbar den ju mer reducerande på natten, därav namnen Prevent och Reduce. Men att det är liksom, den jobbar på det befintliga solskador och så vidare, sånt som finns på natten i och med att den exfolierar och sånt. Men sen så jobbar den då för att skydda så att du inte skaffar dig nya skador på dagen. Och sen så har den där boosten. Så man förstår helheten, hur det hänger ihop. Det var det.
Och jag hade en liten grej också. Och det som jag märkte i varje fall när jag har testat den här serien nu är att den känns som en påminnelse också. Att så här, nu går vi in i liksom vår och sommar. Och det är verkligen så här för våren tycker jag. Det är då man bränner sig som mest. För man bara, ge mig det. Nej, men att det blir en påminnelse att så här, men skaffa inte fler solskador nu.
Nej, och just så här...
Ta hand om hyn.
Jag brukar börja med SPF i slutet av mars och sen så håller jag på till slutet av september. I princip dagligen. Men jag är inte längre heller någon som så här pressar i solen. Men precis som du säger, Sofie, man utsätts ju för solen då. Mm. Hela tiden när man är utomhus. Och liksom strålning kan man ju få även när man sitter i bil. Jag skickade det där klippet till er för länge sedan på en gubbe som har kört lastbil på de här jättelånga vägarna i USA.
Jag vet inte, vi har sett det. Jag vet vilken det är.
Rak jävla sträcka. Och då sitter han ju alltid med vänster ansikte ut genom liksom fönstret. Och då såg man på han att halva hans ansikte, alltså det var så solskadat och det andra såg vanligt ut. Men då hur man förstår, även typ när man sitter i en bil, att alltså man får exponering. Så du säger, Sofie, en viktig påminnelse att SPF faktiskt, även om man inte är ute, så gör det skillnad.
Verkligen.
Jag tänkte typ att vi också, så här, när vi ändå har det här temat på avsnittet med hud och skönhet och normer och sådär. Vad känner vi kring åldrande och huden? Vi har pratat om det förut, men jag tänker att det är liksom så här viktigt att ta det igen. För jag är ju lite så här, det är klart att man ska få åldras, men man vill inte göra det för snabbt kanske.
Nej, men exakt, alltså det blir ju alltid, det är ju redan som det är, tycker jag, en liksom identitetskris i det lilla när man inser liksom att så här, ja, men allt det där vi har pratat om förut, att man aldrig längre är yngst i rummet eller i arbetsgruppen eller vilken konstellation det än är, liksom att man, i och med att man fortfarande känner sig i en viss ålder inuti, så är det så, det räcker med krisandet att liksom så här, man inser att så här, 44, nej, jag kommer aldrig vara liksom yngst i mina nya sammanhang som jag alltid var förr, liksom. Men det, liksom, det blir ju som ett extra lager av det när man också ser påtagliga liksom, åldersbevis på huden. Liksom, och om man som jag verkligen har tagit liksom, huden för givet och aldrig riktigt tagit hand om det. Alltså, så här, vissa är ju duktiga och börjar liksom, ta hand om sin hud tidigt och skaffa sig en bra hudvårdsrutin tidigt och gå på ansiktsbehandlingar tidigt. Jag har ju liksom aldrig gjort det. Så jag har liksom lite sådär, alltså, lite jobb att ta igen, så att säga. Jag har ju liksom börjat bry mig de här verkligen senaste åren. Och då blir det verkligen så här, men det är ganska mysigt också, för det är ju inte bara ett, så här, ett jobb, ett ångestjobb, utan det är en ganska härlig typ av self-care. Liksom. Alltså det är mysigt att känna att man ger sig själv liksom, de här stunderna. Det är liksom lite lyxigt att få använda härliga produkter som man liksom känner sig liksom lite plump av, eller gå på en härlig behandling. Eller, det blir liksom ett sätt att klappa sig själv också.
Men jag tycker så här, jag blev ju så otroligt inspirerad av det som du gjorde, Tove, här om veckan. Så du kopplade ju till och med ihop mig med din tjej där. För att jag tror att så här, det handlar ju också
IPL, om IPL ska vi säga att det är.
Ja, att så här, åldras med liksom värdighet. Att vi har pratat mycket om det här, du och jag, Tove, men när det kommer till injektioner, när, alltså det som stör mitt öga är ju när det blir liksom, vad ska man säga? Du hade en bra förklaring på det här, Tove, som var så här, ja, men jag förstår det precis.
När proportionerna
blir liksom förändras, att det är snarare, det vill jag inte åt. Dit vill jag inte gå, och sen är det mycket möjligt att jag kommer hamna där om några år, I don't know. Men jag gillar snarare den här liksom tanken av en hy som om man kanske har tagit IPL eller PRX eller de här ansiktsbehandlingarna som ändå gör någonting åt kvaliteten, utan att den förändrar proportioner.
Exakt. Men och sen så liksom adderar man en god hudvårdsrutin på det, så man jobbar både liksom, alltså man jobbar på flera fronter. Man kan ju även liksom jobba inifrån. Jag har ju ätit såna här tillskott då, kollagentillskott till exempel, under långa perioder, och det ger också jättefina resultat. Men gör man alla de här grejerna samtidigt, man måste ingenting, det ska verkligen vara en brasklapp. Det är verkligen bara om man, som alla vi tre är överens om, att vi i alla fall tycker att vi är på ett ställe när man blir glad av att känna att man har en hy som liksom har lyster och ser välmående ut, då är det liksom ett gott råd att så här, jobba på flera fronter liksom. när du kan, unna dig en god behandling. Använd produkter som löser just de saker som du är ute efter ska lösas. Liksom. Mm. Och liksom, kanske till och med ta ett tillskott. Liksom,
Ja, för du testade väl liksom också så här, men just med kollagen och sådär, så testade du ju före och efter. Och hade jättetydliga resultat.
Ja, gud ja. Mm. Vi gjorde ju en ansiktsscanning. Liksom, och det, sånt kan också vara urspännande att göra. Liksom. Inte som någonting tråkigt och tvingande eller liksom något som ska skrämma dig eller vad som, utan mer för att det kan vara intressant att faktiskt få se resultat, alltså så här svart på vitt, för då fick jag ju göra
pengar också.
Exakt. Nej, men då fick jag göra en scanning innan jag började med det här tillskottet, och så fick jag göra en scanning 3 månader efter jag har tagit det dagligen. Och det var ju liksom jätteskillnad, och det blir ju, det är ju en grej att hävda det är en grej att tycka sig se saker, men det är något helt annat när man får se det svart på vitt i liksom en sån scanning. Det är otroligt roligt, tyckte jag. Det var jätteintressant. Och jag menar så här, återigen, jobbar du både inifrån och utifrån med rätt produkter, men skillnaden kan ju bli liksom enorm utan att du behöver ta till några drastiska injektioner eller operationer eller någonting. Det går att få ganska alltså, synliga, mätbara resultat utan det. Liksom. Och det tycker jag, det gillar jag.
Jag tänker att det är precis där jag är också, så här, att man är i någon fas nu när man vill ha resultatinriktat. Mm. Därav kanske för 10-15 år sedan att man bara, åh vad mysigt, jag vill bara att du petar lite och smörjer lite. Mm. Och bara, åh vad, jag ligger där och doftar på något gott och har någon mysig musik i bakgrunden. Utan nu är jag mer så här, om jag lägger den där tiden så måste det ändå ge något typ av resultat.
Mm. Precis. För det tänker jag på, det är väldigt lätt att bli lurad, men att man tänker typ att hudvård måste vara jättedyrt för att vara aktivt eller resultatinriktat. Och det stämmer ju liksom inte riktigt, utan det är ju liksom ingredienserna som är bevisade som fungerar. Och då är det ju vissa grejer man kan leta efter, till exempel retinol eller vitamin A. Det är niacinamid till exempel, som också jobbar liksom lite hudföryngrande och sådär.
Men eller brasklapp där också. Det är både vilka aktiva ingredienser som ingår, som du säger, men det är också i vilken kombination och i vilken dos. För att det är också väldigt många produkter, dyra produkter, som då berättar om vilka dyra aktiva ämnen de har där i. Men de berättar inte att de har liksom doser som inte har den minsta verkan på en hy. Liksom, för det är alldeles för små doser för att liksom det ska ge resultat. Eller att det är liksom ingredienskombinationer som slår ut varandra. Så man, alltså det är bra om man kollar upp såna här grejer lite grann.
Men, för där vill jag också säga om just retinol, som har varit väldigt omdebatterat och som också det är väldigt många märken som stoltserar med att de har en hög koncentration av retinol i produkten, där extremt små doser av ett bra A-vitamin, som, för då, det finns olika typer av derivat från det där som fungerar lite olika bra, men man kan ha en jätteliten dos som kanske ger mer resultat, just som du säger Tove, i rätt kombination med andra ingredienser. Och också så att det kanske inte är jättebra att slabba på för mycket aktiva ingredienser i för hög dos, för då får du massa problem med huden sen. Eller vi vet inte heller, kanske det långsiktiga. Jag vet att jag snackar som forskning som säger just med retinol att det kan vara skadligt även om man bara tar det kutant så att säga, vilket det väl heter när det är på huden, antar jag. Doktor av, kom igen, vakna.
doktor av, såklart.
Men så det är ju, och jag kan också känna att det är väldigt mycket i just rutinen när vi pratar om att smörja sig och göra det som någon slags pampering som är härlig. Men det finns också jättetydlig forskning som visar att massagen som man tillför när man faktiskt har en hudvårdsrutin, den gör jättemycket för blodcirkulationen, för liksom rynkor och annat. För att du sätter igång huden när du masserar den så att den börjar reparera sig själv. Mm. Och jag tänker att jag ska tipsa om ett konto nu som jag såg bara häromdagen. Och folk har säkert jättebra koll på det, för att hon har ju många, många miljoner tittningar på sina grejer. Men det här är en tjej som heter Anastasia. Jag vet inte om hon är fransk eller vad hon är. Ni kan gå in, jag har jättelänken där, så kan ni gå in och kika på det kontot. Ja. För hon då förespråkar holistisk hälsa med lymfdränering och massage. Och hon hävdar att hon har skapat en helt ny ansiktsform då, alltså inte som i, men att hon visar före- och efterbilder hur hon då med gua sha och olika typer av massager har fått definiera sitt ansikte på ett helt annat sätt. Mm. Och typ hur det kan göra skillnad när man gör de här grejerna. Sen vet man ju inte, för fan orkar man det här varje dag i vad tid? Är det värt det? I don't know. Mm. Men om man kan göra det och det typ är gratis. Alltså har man inte råd liksom att gå...
På dyra behandlingar och grejer.
Ja.
Mm. Nej, jag tror på det här. Jag tror det är jättespännande. Jag jobbade med en makeup-artist i Paris.
Ja.
När jag plåtade i Skada parfymkampanjen. Och hon gjorde en sån här massage på mig innan. Som var liksom bättre än allt många andra makeup-artister brukar lägga i ansiktet. Nej, men det blev liksom någon typ av effekt. Eller så var det bara placebo, jag vet inte. Men det kändes som det i varje fall.
Ja, men alltså, ni som är nyfikna, gå in och titta på Anastasia Beauty Fascia. Alltså Fascia på Instagram. Jag tror hon finns på TikTok också. Och där ser hur hon jobbar och vad hon har för tricks och knep. För om det här, om det funkar så som hon säger, då är det ju mindblowing. För jag har ju också man har ju testat Botox. Jag har testat fillers i läpparna. Nu, läpparna går väl kanske inte riktigt att plumpa med massage. Jo, det går ju att göra så att de blir mindre rynkiga såklart. Men alltså så här med Botox mot rynkor och sådär. Och så kan man göra det naturligt genom att bara... Alltså, otroligt. För jag vet ju också folk som... Alltså som på mig, jag såg ju hemskt ut när jag gjorde Botox. Det var ju fruktansvärt.
Jag förstår inte vad du pratar om.
Tove, det blev så väldigt bra för dig.
Lex kattskurken, herregud, det var inte vajert, det var det inte.
Kan du inte ta det för de lyssnarna som inte hörde det?
Ja, okej. Nej, men jag testade då Botox för 3 år sedan. Jag vill inte ens säga att jag gick till fel person. Det kanske var bara att jag... Ingen kunde väl veta hur just mitt ansikte skulle reagera. Men reaktionen blev i alla fall... jag ser oerhört ond ut. Jag ser ut som en kattskurk. Alltså som rymdkatten, men som är där för att ta alla dina pengar och äta dina barn, typ. Alltså jag såg ut som att jag alltid hade en ond plan. Med liksom ögonbryn som drog åt helskotta.
Ja, de drogs upp och så blev de som sned.
Ett McDonald's M skulle man kunna också säga. Att det blev liksom, det blev 2 vågar.
Ja, precis.
Eller hon såhär Betty Boop har väl typ sån... Nej, inte bättre. Ja, någon av dem där. Men ja, det var alltså, ja, men vi skrattade så att vi vek oss första gången vi såg dig. Och du skrattade ju också.
Ja,
men det var så hemskt för dig att gå med det där. Hur länge fick du gå med det?
Nej, men det var ju en goda 3 månader. Men det var... men sen, jag menar, man kan ju säkert... Det var ju många som sa att men gud, du kan bara gå tillbaka så kan hon liksom motverka genom att sätta på andra ställen. Men jag vågade inte... Jag vet inte, min hjärna kände bara... Jag vågar inte råda bot på det här genom att stoppa i mer. Nu får jag leva med konsekvenserna.
Det hade jag aldrig gjort, tror jag.
Ja. Men det var lite oturligt, så att säga.
Ja, för där tänker jag också... Jag har hört många som säger när de har testat Botox att även om det har sett bra ut, att de har typ fått mer ont i huvudet för att det är som att de har använder musklerna på ett sätt som man plötsligt inte kan göra. Mm. Och då kommer huvudvärken. Mm. Och jag vet att Kjell kör ju Botox i armhålarna för att få bort svettningar, överdrivna svettningar. Och det funkar ju jättebra för honom. Så det är ju ett bra verktyg, eller typ så här, käken om man har migrän och sånt där. Men just... Ja. Men sen... finns det ju roliga lösningar som kommer framåt, till exempel. Jag vet ju att du, Sofia, pratade om någon form av så här stamcellstransplantation som man testar nu på forskningsnivå. Men den tänker jag att vi ska få återkomma till, för att det får vi ta kanske nästa vecka när det är ditt avsnitt då.
Ja, och sen tänker jag också så här, det kommer bli kul att se AI implementeras i skönhetsbranschen på ett helt nytt sätt också. Med avläsningar av hyn och customized produkter. Och kanske, så här, jag har läst om ett företag som tar fram till exempel foundation i precis exakt din nyans, färgton. Så att det finns ju så mycket roligt framöver som man är nyfiken på.
Men hörni, vi säger så för idag och så säger vi tack till Ako.
Tack!
Vi återkommer med nya roliga framtidsspaningar, bland annat inom skönhet då, nästa vecka när det är Sofis avsnitt. Och så säger vi hej för idag då.
Hej!
Tack för idag!
Tack!
Puss, puss! Puss. We'll be right back.
En podd från Allermedia.